Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast med mig, Per Fjärdingby. Vi firade ju 100 avsnitt förra avsnittet och Robert var med, så det blev ett litet jubileumsavsnitt med en liten uppdatering om hur Robert har det nu och hans utbildning och så vidare. Men jag tänkte återgå till så att säga vardagen i podden här nu och fortsätta med översiktsserien och lite grann sy ihop säcken kring det här med nya given och Roosevelt. Så att vi fortsätter där då. I förra avsnittet så pratade vi om hur Roosevelt tog några steg åt vänster och lanserade en fortsättning på den nya given då, som kallas för lite grann för den andra nya given ibland. Den här innebar ju bland annat socialförsäkring och så vidare. Och vi kollar också lite grann hur nya given-samhället påverkade olika grupper, egentligen lite olika mycket då. Och vi avslutade med det här valet 1936 som blev en riktig triumf för Roosevelt och demokraterna, både om man tittar på presidentvalet och kongressvalet. Idag ska vi se lite grann hur den här nya given börjar möta lite motgångar då, bland annat inträffar en ekonomisk recession eller nedgång, och det är också så att högsta domstolen börjar göra lite motstånd och utmanar Roosevelt så faktiskt till den milda grad att han ger sig på att försöka omorganisera HD, vilket är lite ovanligt men ändå har varit aktuellt här för inte så länge sedan nu i modern tid också. Jag tänkte också att vi skulle kolla lite grann på det här med kultur och brottslighet i nya given samhället dessutom. Men som vanligt först en ölstil och lite öltips då. Och jag bad er att försöka få tag på, om ni ville hänga med i detta, en Weissbier Dunkel eller en Weissbier Bernstein då. Och vi pratade ju om i förra avsnittet om i översiktsserien om Hefeweizenbier, eller Weissbier, den här ljusa ofiltrerade originalet då, utav en tysk veteöl. Finns ju också då i klara eller i blanka versioner då, som heter Kristall. Men sådana här Weissbier och Weizenbier finns ju också i mörkare varianter då. Och det finns ju en väldigt klassiskt då, som i mörk version som då kallas just för dunkel, som betyder mörk. Och det är fortfarande mer än hälften vetemalt, så att det blir ändå en veteöl. Men man slänger också i då några procent av en rostad malt som skapar färg och ett litet smakbidrag då. Så fortfarande väldigt låg bäska, massa karaktär av gästen som ger lite kryddnejlika, vanilj, skumbanantoner och så vidare då. Men också med ett litet, lite mörkare inslag av choklad och rostat då. Så det är en väldigt trevlig variant faktiskt av en Weissbier. Gillar man Weissbier så kan man ju definitivt testa en dunkel också, så kan man kanske få en liten dimension till i sitt veteölsdrickande. Jag vet inte hur många av er som lyssnar som är veteölsdrickare, men ni borde bli faktiskt. Vissa tillbrukar jag också har börjat med en form av Bernsteins version då, som ju också definitivt är mörkare än sån här Hefe och Kristall, men absolut inte så mörk som dunkel, utan som då stannar vi lite med Bernsteins aktiga toner då. Och vill man testa en sån här så kan man ju testa Erdinger dunkel eller Weihainstefaner dunkel, och så har jag även då Störtebäckerin, en så kallad Bernstein eller Bernstein. När vi fortsätter översiktsserien, jag tänker ta en liten paus här och komma in med en annan liten miniserie, men när vi fortsätter översiktsserien nästa gång så tänker jag att då ska ni försöka få tag på en Weizenbock eller Hopfenweizen, så att försöka få tag på en sån special veteöl kan ni ju köpa hem och ha några lagrade. Ni kan ju försöka få tag på Weihainstefaner Vitus Weizenbock eller Schneider Weissetap 6 som också är en bock då, eller också Schneider Weissetap 5 som är en sån Hopfenweizen, eller en Afschneider Hopfenweizen som jag tror är en nyhet på, som man kan få tag på. Men någon av de tyska klassikerna. Men om vi tar det vid då, 1936 där vi var i vår historia, så var det här på många sätt då Roosevelts politiska höjdpunkt kan man säga då. Det amerikanska folket hade i valet då, som brukade ses då som en informell folkomröstning för hela nya given då, gett sitt stöd för Roosevelts politiska program, och han hade ju då lett det demokratiska partiet till sin dittills största seger någonsin, vilket ju då var fascinerande efter att demokraterna hade haft det så extremt tufft då under den här republikanska eran under 20-talet. Så nu ligger ju vägen, tycktes liksom, öppen då för ytterligare reformer, eller om man så vill då en tredje nya giv. Men snarare så är det ju så då, när man tittar tillbaks med liksom den insikt man kan ha om historien, att 1936 snarare var då höjdpunkten, för det är snarare så att det är en, liksom en dörr för reformer som hade öppnats men som är på väg att börja stänga då. Och de kommande två åren skulle ju erbjuda då väldigt mycket motgångar och en ny form av, så att säga, motstånd mot nya given då. Många verkar tycka att ett visst experimenterande var okej då under depressionen, men lite för långt åt vänster där är inte okej. Och här kommer ju det lite unika med USA in då, särskilt den här första nya given är ju, som vi pratade om för några avsnitt sedan, inte alls radikal, direkt politiskt radikal eller ekonomiskt radikal då, utan det är ju mest bara en respons på den omedelbara ekonomiska krisen då. Den andra nya given var ju lite mer av liksom sociala reformer och systemändringar och så, helt enkelt en touch av radikala inslag sett till typisk amerikansk konservativ politik och perspektiv. Men samtidigt så stoppar ju den här andra nya given ganska långt ifrån att ens liksom, så att säga, börja närma sig någon form av socialism då. Men det är ju inte bara liksom enbart konservativa liksom politiker och näringslivet som tycker att Roosevelt och den här nya given gått lite för långt, utan för den här tiden så börjar man märka att folk i stort är lite besvärade, även om man har gett Roosevelt och Demokraterna stort stöd i valet då. Och då kan man fråga sig, hur vet man det här på 30-talet då? Och då ser man, det är intressant faktiskt, för Gallup då, de som gör kända för att göra väldigt mycket opinionsundersökningar och liknande, och intervjuer och enkät och så vidare. De startade här 1935 då. Innan dess så fanns det inte mycket till opinionsundersökningar i USA. Och enligt Gallups första undersökningar så ställer de frågan, den klassiska frågan, tycker du staten spenderar för mycket eller för lagom eller för lite på de här stödaktionerna som man gör då under depressionen? Och där, mitt under den stora depressionen och trots att demokraterna fått mycket stöd och många gynnas av nya given, så gillar folk generellt inte att staten spenderar för mycket pengar i direkt hjälp till folket. Och så 60% säger att staten helt enkelt spenderar för mycket pengar under nya given då. Så att det är vad man svarar i den Gallup-undersökningen då. Så det är ju verkligen värt att notera på något vis att nya given förändrar ju synen och förväntningarna på relationen mellan stat och individ, men det är inte på långa väg något slags revolutionerande då. Det är inte någon socialdemokratiska eller socialistiska reformer direkt på det här viset då. Det är liksom mer reformer inom systemet, inte liksom en systemförändring. Det är ett progressivt angreppssätt som Roosevelt har som sattes då redan runt sekelskiftet, att man försöker jobba liksom på något sätt inom systemet. Och den amerikanska ideologin som Herbert Hoover och många av de här republikanska presidenterna före honom satt, den liksom typen av ideologin sitter djupt och tungt i amerikanernas allmänna filosofi om statens relation till individen då. Man kan ju bara jämföra sen med i modern tid då, till exempel med Reagan som säger det här citatet att government is not the solution to our problem, government is the problem. Och den här typen av grundläggande ideologi väger ganska tyngt och gör till exempel hem att skammen att ta emot hjälp är väldigt starkt då, vilket då kan spegla svaret i de här opinionsundersökningarna. Även om du tvingas stå i en soppkö så försöker du nästan dölja att du tar emot hjälp och så. Och här kan man ju bara blicka tillbaka liksom, om man tänker skiftet då mellan Herbert Hoover och Roosevelt, så är det ju så att vissa menar ju att Roosevelt kanske snarare räddar kapitalismen genom att liksom reformera den. Hade Herbert Hoover suttit kvar och gett liksom kalla handen för det här med direkt hjälp och så är det vissa som tänker att då hade det kanske varit mer av någon slags revolution och krav av socialdemokratiska reformer eller till och med någon form av socialistisk revolution som kunde ha hänt i USA, som var betydligt vanligare i Europa. Och det här får jag säga känns ju ganska så högt spekulativt och det är ju lite kontrafaktisk historia, så det är ju jättesvårt att veta vad som hade hänt ifall Hoover hade suttit kvar och inte Roosevelt hade kommit in med sina experiment då. Men jag tänkte att vi skulle kika lite grann på det här med brottslighet och kultur under den här nya given-samhället på 30-talet. Och det är väl lätt att tänka att brottsligheten gick upp under den stora depressionen, men rent faktamässigt så är det så att totalt sett så gör den inte det. Men att många tror det och att man tänker så om 30-talet, det är kanske inte så konstigt. Och den här liksom förbättrade informationen gör ju att väldigt många brottslingar börjar dominera nyheternas rubriker under den här perioden då. Och flera av de här brottslingarna som är kända från 30-talet blir helt enkelt någon form av liksom populära rikskändisar vars namn också hamnar i mycket filmer och som känns igen än idag då. Det här brukar ju kallas för den här The Public Enemy-eran då. Man ska inte blanda sig ihop med en fantastisk rapgrupp då. Och de här kändisbrottslingarna var ju oftast aktiva, om man tittar rent geografiskt då, i mellersta USA, från då Appalacherna till Klippiga bergen då. Alltså inte på så mycket på östkust och västkust utan mitt i landet. Och gemensamt för många av de här brottslingarna var ju att de var väldigt tungt beväpnade och liksom utnyttjade den här dåliga säkerheten för att råna banker i mindre, lite sömniga städer i glesbygden, och att man sen försökte fly då i bilar som hade slagit igenom mer i samhället. Och längs ensliga vägar kör man iväg då, där man kanske kan undvika att bli tagna då, ja, åtminstone en tid då. Och i depressionens USA så uppstod till en början en slags liksom romantik kan man säga kring de här kändisbrottslingarna. De var inte liksom lika illa omtyckta som städernas liksom etniska gangsterbossar på 20-talet. Vi pratade om dem på 20-talet där som utnyttjade förbudet och så vidare. Istället så kunde tidningarna porträttera de här 30-tals brottslingarna som någon slags frihetsälskande själar som egentligen bara gjorde någon rika illa med sina rån. Och det är ju samma rika elit som många tyckte liksom hade rånat landet i stort och försatt USA i depressionen. Då helt plötsligt blev det mycket mer okej att slå till mot den här eliten då. Så att de får ju lite en slags, vad ska man säga, Robin Hood-aura där liksom det uppstod legender att de var bygga på att ge bort pengar som de kom över vid sina rån. Och då finns det ju sådana här kända vittnesmål, John Dillinger till exempel, som rapporteras ha gett typ $20 i dricks när han serverades mat. Och sen när man börjar skrapa lite på ytan så verkar det lite oklart om de verkligen gav bort speciellt mycket pengar eller om det inte snarare var så att de i många fall behövde helt enkelt köpa sig tystnad från människor de träffade på restauranger och så att de kunde bo på olika ställen och så vidare utan att någon skvallrade för FBI. Så det kanske inte var så mycket Robin Hood action och välgörenhet utan mer att försöka komma undan lagens långa arm. Flera av de här brottslingarna på 30-talet njöt ju också på något sätt av sin egen publicitet. Kanske kändast i det exemplet är väl Bonnie och Clyde som är väldigt ofta då gärna tog kort på sig själv och sina anhängare. De poserar med en massa vapen och fräcka kläder och själva typ såg till att korten också nådde pressen då. Men den här verkligheten är ju inte riktigt så romantisk då. Om man jämför med 20-talets bossar som Capone och gänget så hade ju de främst varit liksom våldsamma mot rivaliserande brottslingar och rivaliserande gäng då. De hade ju inte gärna dödat och skadat civila då, för det var ju i förlängningen deras egentligen kunder då som skulle konsumera deras illegala sprit under förbudstiden. De här gangsterbossarna som Capone och så hade ju också varit väldigt välorganiserade och framgångsrika i sina brottsliga verksamheter. De här kända depressionsbrottslingarna på 30-talet, de misslyckades kanske nästan oftare än vad de faktiskt lyckades. Och många av dem var ju också otroligt hänsynslösa som med sina automatvapen och så dödade relativt många bankanställda och vakter och oskyldiga åskådare och så vidare när de slog till mot en massa banker. Och inte sällan var ju en sån här skottlossning med automatvapen liksom ett sätt att ställa till med lite kaos som en slags rökridå för att kunna komma undan då. Och tittar man då, det finns ju många kända här, jag ska inte göra något massa personporträtt här, man kan väl nämna några till exempel. Den kanske mest kända är väl John Dillinger. Han var ju involverad i en massa bankrån och dödade både poliser och andra och flydde från fängelser. Och när han var ju, fick ju mycket publicitet för han var ju väldigt smart och förnulad. När han rånade banker så låtsades han ofta vara från någon form av larmföretag eller typ en filmproducent som ville filma ett bankrån och så lyckades han liksom bli insläpp på det viset. Så det var ju rätt häpnadsväckande då. En annan var ju Babyface Nelson som tidvis tillhörde Dillingers rånargäng då. Och han var ju verkligen en otrevlig person känd för att han ofta sköt ihjäl oskyldiga bara liksom för nöjets skull då. En annan var ju Machine Gun Kelly som fick sitt smeknamn eftersom hans favoritvapen var Thompson K-pisten då. Och han försökte ju i sitt sista brott innan han åkte fast kidnappa en väldigt rik person i Oklahoma för att få ut en stor lösensumma, men det sket sig då. Ett annat känt namn är Pretty Boy Floyd som genomförde väldigt mycket brott och precis som Babyface Nelson så hatar han sitt smeknamn då. Pretty Boy och Babyface kanske inte någon sån här supersmeknamn då. Och sägs till och med att han dödade två personer som kallade honom för Pretty Boy med då orden att han sa jag heter Charles R. Arthur Floyd. Låter nästan som, vad heter han i Jönssonligan? Vad heter han? Sicka? Charles Ingvar Jönsson heter han. Inga jämförelser i övrigt då. Och Pretty Boy Floyd, han lyckas ju fly från FBI's bakhåll flera gånger, men man fångas till slut av 1934. Bonnie och Clyde behöver man inte säga så mycket, kändisbrottslingsparet. Lite kommentarer överflödiga. Finns ju faktiskt en jättebra P3-dokumentär kan man ju lyssna på istället då. Och de var ju själva verket, de är ju väldigt kända men de var ju rätt klumpiga och många av deras rånförsök misslyckades ju och de rånade ju väldigt mycket så här små butiker och bensinstationer för att överleva så det är ju ingen jätteflashig direkt vardag då som de lever. En annan man kan ta upp är också Kate Baker då, mer känd som Ma Baker som då mamma Baker då som gjorde rån och kidnappningar tillsammans med sina fyra söner under åren 1931-35 då, tills hon till slut sköts och dog tillsammans med en av sönerna. Just att hon hade fyra söner har gjort att hon faktiskt många, eller det sägs ju att hon var förebilden till bröderna Daltons morsa i Lucky Luke då. Faktiskt, jag tror det var någon som mejlade mig om det, tror jag, för mig, som ett litet tips på att ta upp henne då. Det är extremt mycket filmer och låtar och annat om de här brottslingarna då. Tittar man på, liksom i modern tid, så har man ju den här filmen Public Enemies där Johnny Depp spelar John Dillinger då. Men i den filmen är ju också karaktärer som Babyface Nelson och Pretty Boy Floyd då, som karaktärer. Och så är det väl Christian Bale som är FBI-agent om jag inte minns fel. Babyface Nelson är ju också faktiskt med i Coen-brödernas film som jag nämnde tidigare, den här Oh Brother Where Art Thou. Liksom i en lite mer roligare version kan man säga då. Musik, så här får man ju verkligen nämna klassiken Ma Baker då med Boney M. Det är en fantastisk låt, alltså det är en sån härlig paradox. Det är ju en sån här riktigt glad, svängig diskodänga då. Men det är ju en otroligt tragisk text, fast de försöker se lite tuffa ut i videon också. Det är kanske lätt att dansa till Ma Baker, men nästa gång ni hör låten så sluta... hindra impulsen att dansa och så lyssna istället på texten noga om ni inte har gjort det innan då. Refrängen är ju bland annat, nu är det svårt att nästan läsa upp refrängen utan att komma in på det, mamma Baker, men hon, den går ju, alltså, she taught her four sons to handle their guns, she never could cry but she knew how to die. Så att det är ju en text som verkligen försöker berätta om Ma Baker då. Sen har vi ju folk musikartisten Woody Guthrie som skrev en populär låt som hette Pretty Boy Floyd och som verkligen romantiserar brottslingen, och sen gör ju Dylan då, eller Bob Dylan då, en senare en cover då för att hylla Guthrie, men även The Birds har ju gjort en god version man kan försöka lyssna på, en trevlig. Så finns det ju en grupp som heter Pretty Boy Floyd, det finns en rappare som heter Machine Gun Kelly, så att de här namnen återkommer ju så att säga, så man förstår ju att de var väldigt uppmärksammade för sin tid då, så att säga. Samtidigt förväntar sig ju väldigt många då att lag och ordning ska gälla i samhället, och en av de här är ju faktiskt president Roosevelt själv. Han startar ju därför ett av de allra första så kallade war on crime, så att man ska försöka stävja brottsligheten då. Och för honom är det ganska lågt. Han tänker så här, att en effektiv brottsbekämpning naturligtvis kommer att öka det amerikanska folkets förtroende för nya given och dess åtgärder helt enkelt då. Så president Roosevelt och hans justitieminister Homer Cummings ger därför uppdrag och resurser till den kända J. Edgar Hoover då, chefen för den federala brottsbekämpningsmyndigheten, som 1935 just byter namn till den klassiska FBI då, eller FBI som många har hört många säga, Federal Bureau of Investigation. Och Hoover, han utnyttjar verkligen modern teknik och vetenskapliga metoder för att göra FBI både effektivt och även då ger myndigheten bra PR då. Och faktum är att hans kamp fördes ju, kan man säga, nästan lika mycket på det, om man säger, brottsbekämpningsmässiga planet, finns det ett sånt ord? Ja, men brott, alltså det är lika mycket på det planet som det är på det PR-mässiga då. För under den här tiden så kom det ju mängder med så kallade gangsterfilmer då, och biografer över hela landet sålde ju ungefär runt 60-70 miljoner biobiljetter varje vecka då. Och det här har ju en koppling till depressionen då. I det här dagliga livet under den stora depressionen så fick ju många amerikaner liksom en stunds paus från hunger och mödor och strävan genom liksom då underhållning som biofilm och radio och fictionserier och så vidare då. Och bion börjar ju då med ljudfilmer som gör succé i allmänhet, och de här gangsterfilmerna i synnerhet då. Så bara under åren 1931 och 1932 så släpptes typ 50 såna här kända gangsterfilmer. Många klassiker som Little Caesar, The Public Enemy, Scarface och så vidare. Och i de här filmerna så glorifierades de här brottslingarna, de här männen som med liksom lite våld och lite list snodde åt sig pengar och makt. Och Hoover, han lyckas ju vända den här trenden liksom egentligen då, både i verkligheten och fiction då. Hans agenter som då snabbt lite får lite en förkortning då, hans agenter kallas då för government angels.
government agents, det var svårt ord. Och det här government agents förkortas ganska snabbt till G-men. Och de här G-men lyckades då spåra upp och döda väldigt många då. Bara under 1934 så dödade man då Dillinger och Nelson och Floyd. Dessutom så satt myndigheterna press på Hollywood då, som istället för att glorifiera de här brottslingarna då istället går över till att börja göra polisfilmer. Som istället då glorifierar lagens långa arm då och Hoovers män. Så 1935 kom den första, ska jag säga, motrevolutionära filmen då som heter just G-Men. Förut då flera andra där FBI-agenter alltid i filmens slut lyckas fånga de män som de jagar då. Så den här framgångarna i både i brottsbekämpningens verklighet och på film gjorde ju att Hoover blev kvar då. Han är ju chef för FBI i hela 40 år då faktiskt. Utöver bio då så var ju också radio omåttligt populär på 30-talet. 30-talet är ju verkligen radions på något vis gyllene ålder då. Såpoperor och sånt fyllde programmen på förmiddagarna och riktade då mer till, kanske till hemmafruar. Eftermiddagarna fylldes med lite så här pedagogiska program riktade till skolbarn. Kvällen så gavs då hela familjen nyheter, information, ibland kanske sådana här presidentens radiotal och sådana här fireside chats. Och på kvällarna så fylldes det med lite sport och underhållning och spänning då. Två väldigt populära radioprogram var ju The Lone Ranger då, en maskerad västernhjälte. Men också The Green Hornet som var då en superhjälte. Det har väl kommit någon modern film på The Green Hornet. Eller har den det? Ja, nu gissar jag helt här. Och The Green Hornet var ju en superhjälte som fångar då bovar som inte ens de här G-men klarar av att fånga in då. Sen började det också bli otroligt populärt vid den här tiden att lyssna på då referat från baseballmatcher då. Så många följde till exempel New York Yankees färgstarka lag med spelare som Babe Ruth och Joe DiMaggio och sådär. Och på tal om sport så kan man ju också nämna hur afroamerikanska idrottare för första gången får lite nationell uppmärksamhet och sådana som friidrottaren Jesse Owens och boxaren Joe Louis då, eller kanske mer känd som The Brown Bomber. Och mycket av deras kändiskap var ju sina vinster vid den här tiden över tyskarna faktiskt. Owens framgång kom ju på olympiaden i Berlin 1936. Så det blev ju en enorm symbolik då, inte bara idrott, när han liksom, ska man säga, förstörd för Hitlers idrottare och från den här vita överlägsna ariska rasen som Hitler hade tänkt skulle kamma hem allt på olympiaden då. Och Joe Louis han hade ju kända matcher mot den tyska boxaren Max Schmeling. Det blev liksom nästan som en slags landskamper då. Han förlorade i den första matchen, Joe Louis då, men i returen 1938, som ju blev känd som The Fight of the Century, så knockade han ju tysken redan i första ronden där, så att det blir ju en stor succé för honom då. Ett annat fenomen som kommer starkt under depressionen också är ju klassiska comic books, eller då, ja, får man tecknade serier och så vidare då. 1938 lanseras exempelvis Superman, alltså Stålmannen. Och det här blir ju på många sätt starten för det som brukar kallas då för den gyllene eran av comic books. Och här kan jag verkligen rekommendera att lyssna på podcasten Kongressen. Det brukar jag alltid rekommendera. Det är ju fantastiskt för att hålla sig lite ajour med vad som händer idag oftast och få lite fördjupningar med Jakob Stenberg. Men i ett relativt nytt avsnitt ni kan leta på också, jag kommer nog inte ihåg numret, men har han ju med serietidningsexperten Niklas Jönsson som pratar om hur amerikansk politik skildras i serier då, via serier. Det är ju sjukt spännande. Det kan jag verkligen rekommendera. Det hade jag dålig koll på, men det var ju fascinerande att lyssna på. En annan bok och film som kom under 30-talet som var omåttligt populär är ju den här Borta med vinden då, som jag pratat om lite grann tidigare. Det är ju Margaret Mitchells bestseller till bok som kommer 36 då, och så kommer filmen på bioduken 38. Och det är ju en stor succé, även om den har en viss stereotyp glorifiering av södern och sydstaten. Men om vi går tillbaka då till Roosevelt, Nya given och politiken här, så hade ju då, som vi varit inne på då, 1936 hade ju varit en enorm framgång då i valen där för Roosevelt, och hans stjärna lyste kanske starkare än någonsin då. Men bara några månader senare då, efter valet, kom flera motgångar mot nya given. En central aktör i de här motgångarna är högsta domstolen, HD alltså. I USAs tidiga historia innan inbördeskriget så hade ju högsta domstolen, som vi pratat mycket om i tidigare avsnitt, kämpat för att skaffa sig den här lagprövningsrätten vi idag är vana med att den har. Alltså att man kan förklara att vissa lagar är inte förenliga med konstitutionen och därmed ogiltiga. Då. Det är ju en rättighet som inte högsta domstolen har i konstitutionen egentligen. Eller det är ju mer en praxis man har skaffat sig då. Och mycket av högsta domstolens fokus hade ju i USAs tidiga historia varit på liksom då frågor som framförallt handlar om federalism då, alltså gränsdragningar mellan delstaternas makt och så kallade state rights och den federala makten. Men efter inbördeskriget och fram till nya given då, så präglas istället högsta domstolens fokus på relationen mellan staten och näringslivet. Och det här är ju en tro av väldigt starkt och social darwinism och laissez-faire och sånt där. Och då har ju högsta domstolen ställt sig helt egentligen på big business sida. Många domar handlar ju om att skydda näringslivet så att inte den federala staten blandade sig i den fria marknaden och den kapitalistiska ekonomin då. Och i den här andan då utav att stå på big business sida, så börjar högsta domstolen ta upp en massa fall och döma många av de åtgärderna som Roosevelt har drivit igenom i nya given då som oförenliga med konstitutionen då. Två av Roosevelts första nya giv-åtgärder, NRA då, alltså National Recovery Administration, och AAA, Agriculture Adjustment Administration då, två av de här stora programmen då mot industrin och jordbruket, blev offer då och ogiltigförklarades av högsta domstolen då. Och högsta domstolen menar då att intrastathandelsparagrafen i konstitutionen som gav kongressen och presidenten befogenheter då, alltså kring allt som har med handel mellan delstater, ändå är väldigt begränsad och ger väldigt lite befogenhet att kunna reglera ekonomin då. Medan Roosevelt, han menar ju då att den här tolkningen, restriktiva tolkningen av den paragrafen, skapar ju vad han kallar för no man's land where no government can function då. Och han befarar ju då att viktiga åtgärder som socialförsäkringen och den här viktiga arbetslagstiftningen i den här så kallade Wagner Act skulle bli domstolens nästa offer om inget kunde göras åt högsta domstolen. Och då ser Roosevelt då valet 1936 lite grann som då en folkomröstning om hela den här nya given, och den här stora imponerande segern som han får då i presidentvalet och i kongressvalen. Det här tar ju Roosevelt som ett slags mandat att göra någonting åt den här konservativa och nya given fientliga högsta domstolen då. Och han inser helt enkelt att om amerikanska folket vill ha de här nya givenåtgärderna, ja då behöver jag få igenom dem då helt enkelt. Och därmed så tar han sig lite vatten över huvudet och utmanar högsta domstolen då. Resultatet blir att presidenten till kongressen föreslår det som kallas för då Judicial Procedures Reform Bill då, ett förslag att reformera högsta domstolens organisation då. Och förslaget innebär att han då vill utöka antalet domare i högsta domstolen. Och ska man vara noga här då, så är det han exakt begär, eller det han exakt föreslår, är att han ska få rätt att utnämna ytterligare en domare i högsta domstolen för varje domare som sitter i högsta domstolen som är över 70 år. Och just där och då, 1937, så hade det blivit en ökning av domare i HD från 9 till 15, eftersom då 6 av domarna var över 70 år, så blir det då 6 domare till från 9 till 15. Och han motiverar det här med att de federala domstolarna var overworked, som man säger, alltså överarbetade. Det handlar alltså inte om att han skulle få ut sig bara nya domare högst lux, utan det handlar om så att säga att inom citationstecken att underlätta ett gäng äldre farbröders arbetsbörda, om man säger det så. Han säger att domstolen behöver liksom någon form av nytt ungt blod för att klara sitt uppdrag, och han försöker vara lite snäll här. De här gamla männen ska inte behöva slita så hårt själva, utan vi behöver ha fler domar då. Men det han är ute efter är ju naturligtvis att neutralisera de här konservativa domarna med några ytterligare liberala domare som han själv får utse då, så att högsta domstolen får en solid majoritet då, många år framöver, för nya given och kommande reformer. Men det här är ju, det är ju ingen som låter sig luras direkt av det här förslaget, utan de flesta ser ju liksom igenom manövern. Och ganska snabbt så kommer förslaget då och får det här lite nedsatta namnet court packing, alltså att han försöker pracka på domstolen fler domare bara för att få igenom sin politik. Ja, och nu kanske någon har funderat på vad då kan president och kongress förändra den annars så att säga oberoende högsta domstolen. För som ni vet, eller som många vet, är domarna i högsta domstolen sitter ju på livstid just för att de ska vara lite mer politiskt oberoende så att säga. Och att högsta domstolen då ska anses vara lite mer fredat. Men det enkla svaret är ju faktiskt nej. Man ska ju komma ihåg att allt det här snacket om att den amerikanska maktdelningen i konstitutionen innebär att de här tre benen då, kongressen, presidenten och högsta domstolen, är det som heter separate but equal. Det är ju någonting som inte alls stämmer egentligen överhuvudtaget. För det första så är de här tre institutionerna, den lagstiftande, verkställande och den dömande makten, bara delvis separerade. I övrigt är de ju egentligen väldigt sammanflätade i det som kallas för checks and balances. Till exempel att det är ju presidenten som nominerar en domare till högsta domstolen och sen ska kongressens senat godkänna. Hade man haft en mer strikt maktdelning så hade ju man ju såklart inte mixat de här institutionerna, utan då hade de ju varit ännu mer oberoende om man skulle ha en riktig maktdelning då. Då hade man ju liksom sett till att domarna på något sätt hade blivit utsedda eller valda utan någon form av inblandning av kongress eller presidenten. Så separate är de ju inte i någon sådär jättestor utsträckning om man ser det så då. Och då säger man separate but equal, och då kan man säga såhär, equal, nej, det är det ju inte heller då, för utav de här tre benen i den här maktdelningen så finns ju en tydlig rangordning som grundlagsfäderna satte fast oss i konstitutionen då. Kongressen tyckte man ju var det viktigaste, den mäktigaste delen, det är de som ska stifta lagar och driva politiken så att säga. Sen satte man ju då presidenten som en tydlig tvåa, sen då som en viktig makt som ska verkställa lagstiftningarna. Men högsta domstolen kom ju klart på tredje plats. Man ägnade inte jättemycket diskussioner på konstitutionskonventet om högsta domstolen. Och det här gör ju att kongressen då som har mest makt bestämmer väldigt mycket över högsta domstolen. Det är upp till kongressen att bestämma över utformningen av hela egentligen då det federala domstolsväsendet, både HD och alla federala domstolar på alla nivåerna under högsta domstolen. Dessutom bestämmer högsta domstolen hur många domare det ska vara i högsta domstolen, när de ska sammanträda med mer då. Så här försöker ju Roosevelt utnyttja det här då och få sitt parti och kongressen med på att helt enkelt organisera om högsta domstolen och utnyttja den här makten som man har över högsta domstolen då. Men det Roosevelt ganska snabbt får inse är ju dock att den här praxisen och medvetenheten som finns om att högsta domstolen faktiskt bör vara starkt oberoende är ganska starkt. Och antalet domare som han försöker påverka hade ju visserligen varierat lite tidigare då, men under en lång tid på 1800-talet hade det ju liksom blivit en praxis att det skulle vara 9 domare som hade verkligen varit stått fast över tid då. Så när han gör ett försök till det här då, så kallade court packing, så möter han ett väldigt massivt motstånd och det väcker ganska stor upprördhet hos många då, givetvis från alla konservativa och republikaner naturligtvis, men ännu mer allvarligt för oss är att även många av demokraterna då, i det egna partiet och demokrater som egentligen är positiva till nya given, tycker inte alls om det här förslaget trots det då. Många tycker att presidenten försöker driva igenom det här förslaget till court packing utan någon större dialog i partiet, utan att ha förankrat i partiet. Och sen är det klart att, nu vet vi inte det med facit i hand då, men Roosevelt hade ju antagligen kanske med sina massiva majoriteter i kongressen och kunnat utnyttja lite partipiska och säkert kunnat drivit igenom det här förslaget om court packing alldeles oavsett om det mötte en viss kritik då. Det kunde ha varit många demokrater som hade röstat emot, han kanske ändå hade fått igenom den med majoritet. Men man kan säga här att domstolen på många sätt fattar hinten ändå och själv löser själva grundproblematiken då. Av de här 9 domarna i högsta domstolen så fanns 3 liberala domare som stöttade nya given och så fanns det 4 konservativa som motarbetade den. Och de av de två som är kvar så brukade chefsdomaren Charles Evan Hughes ofta stödja Nya Givens förslag. Och då blir det 4-4 och då hamnar den avgörande rösten då i knät på domaren Owen Roberts som nästan alltid då brukade fälla förslagen och skapa liksom 5-4 omröstningar mot Nya Given-åtgärderna. Men så i mars 1937 så kommer en dom som förändrar läget lite. Då godkänner helt plötsligt högsta domstolen en lag som reglerar minimilöner i Washington DC. Och det hade ju varit otänkbart tidigare. Då hade man alltid sagt att det stark kongress, eller vad heter, kontraktsrätt och att det är helt upp till arbetsmarknadens parter. Det kan inte vara rätt att det finns en politik som kan reglera sådana avtal. Då. Men då väljer den här Owen Roberts att svänga då, så att det istället blir en 5-4-dom som stödjer minimilöner. Och bara 2 veckor senare så förklarar högsta domstolen en annan dom då att den här viktiga Wagner-lagen är förenlig med konstitutionen och bara ett par månader senare så händer samma sak med socialförsäkringslagen då. Och den här svängningen av domaren Owen Roberts till den här progressiva sidan har ju därför gått till historien som The Switch in Time That Saved 9. Alltså hans omsvängning gör att domstolen fortsätter att vara 9 personer då. Och då är ju helt plötsligt också Roosevelts court-packing-försök eller då reform av högsta domstolen blir ju då helt plötsligt onödig då och kongressen röstar då ner förslaget. Dessutom lämnade ju flera konservativa domare sina poster då på grund av ålder de åren som kommer då. Så hoppar vi fram till 1944 så har ju till slut Roosevelt faktiskt haft förmånen att utse totalt 8 nya domare i högsta domstolen då, inklusive lite legendariska domare som Felix Frankfurter och Hugo Black och Stanley Reed och så vidare. Vilket då skapar en riktig majoritet i högsta domstolen för Nya Given politiken då. Så på ett sätt var ju svängningen 1937 en seger för Roosevelt, alltså högsta domstolen var inte längre ett hinder för Nya Given reformer då. Men samtidigt så var det också en politisk motgång för Roosevelts väldigt goda rykte skamfilades ju och hela den här händelsen eller försöket med courtpacking blir ju lite grann en plump i protokollet för honom. Dessutom fick det också praktiska följder för från och med 1937 så väljer många demokrater till exempel i södern som hade varit konservativa men även andra konservativa demokrater att i betydligt större utsträckning rösta emot Roosevelts kommande reformförslag då, än vad de hade gjort tidigare. För högsta domstolen så är det här året 1937 lite av en brytpunkt i domstolens historia. Det brukar ibland kallas så drastiskt som den konstitutionella revolutionen 1937. Och dels sker det ju ett viktigt paradigmskifte när domstolen går ifrån att använda den här lagprövningsrätten för att skydda ekonomiska näringslivsintressen då, till att istället börja fokusera på civila rättigheter som vi kommer att se sen framöver så blir viktiga domar i HD då kommer ju att handla om segregering, aborträtt och andra liksom liknande sociala frågor då. Så det här courtpacking-förslaget det blottar ju egentligen både svagheten och styrkan med högsta domstolen i det politiska systemet. Då. Dels svagheten att domstolen faktiskt inte själv bestämmer över sin egna procedur och sammansättning utan att man är helt i knät på kongressen när det gäller de här bitarna. Men också dels styrkan då i att högsta domstolen ändå har någon slags status som oberoende och att då försöka göra politik av högsta domstolen som Franklin Roosevelt gjorde. Det upprörde ju helt enkelt många och så skapade ju en väldigt stark motrörelse. Och det är väl därför också det är så intressant att höra hur demokrater pratar om att utnyttja den här möjligheten nu när Trump då har fått utse så många domare här och många ville ju krävde ju svar av Joe Biden här innan valet att kommer han att förverkliga det här ifall han har möjlighet efter valet att försöka utöka antalet domare i högsta domstolen. Och det blir ju lite knepigt då, det parti som någon gång kommer att öppna upp den dörren öppnar ju också väldigt mycket upp dörren för att det blir mer politik av högsta domstolen med utökning av domare framöver också så att säga. Sen kan man ju reflektera över hur en demokrati är väldigt. Man kunde ju ha gett fler än 9 personer den makt som högsta domstolen har. Då hade det inte varit lika känsligt med att utse högsta domstolens domare om de hade varit, säg, 21 istället.
Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hur som helst då, sommaren 1937 så kommer ytterligare ett bakslag för Roosevelt, nya given och landet i stort kan man väl säga då, i form av en ekonomisk recession. Ekonomin hade ju inte återhämtat sig, men i början av 1937 hade ju ändå återhämtningen varit positiv då, tack vare nya given. Roosevelt då, som alltid var hade viss benägenhet att försöka balansera den federala budgeten, tar ju då tillfället i akt, och under första halvåret 1937 så minskar han på de här stora programmen då, till exempel Work Progress Administration då, WPA och liknande verksamheter, som innebär att 1,5 miljoner offentligt hjälpanställda fick gå då, så att säga. Och bara några veckor efter det här så kommer det då en ekonomisk nedgång. Industriproduktionen minskar och ytterligare 4 miljoner amerikaner blir arbetslösa. Så ekonomiska förhållandena börjar helt plötsligt likna då, eller närma sig den här hemska situationen som var 1932-33 då. Och de här hårda ekonomiska tiderna brukar ibland kallas just för Roosevelt's Recession, alltså av hans kritiker då. Och det är många bakomliggande faktorer som spelar roll, men en avgörande var ju att det var lite oklokt med de här besluten att minska federala investeringar när ytterligare pengar behövdes som mest då. Roosevelt är ju fortfarande lite obekväm att spendera för mycket, så att den, liksom att den federala budgeten går minus över tid, att man ökar statsskulden var inte riktigt hans egentliga melodi då. Här kunde ju Roosevelt ha kanske köpt en relativt ny bok som kom i 1936 då, den här legendariska The General Theory of Employment, Interest and Money, som är skriven av den kända brittiska nationalekonomen John Maynard Keynes. Och Keynes teori var ju att statens finanser skulle användas för att liksom, ja, gasa och bromsa ekonomin då, som ett verktyg för att kompensera, motarbeta och liksom jämna ut eller plana ut ekonomiska cykler då. Så när ekonomin blir sämre då kan staten gå in och investera skattemedel genom att, ja, till exempel bygga vägar, skolor, krigsfartyg eller något liknande då. Och då menar han på då att sådana byggen skulle då till exempel skapa jobb för byggarbetare och konstruktörer, som i sin tur skulle efterfråga stål och andra råvaror, och producenten av stål och andra varor som användes bidrog då med jobb. Och när alla de här arbetarna tjänar pengar så börjar de köpa mat, betala hyror, köpa kläder, som i sin tur skapar efterfrågan i de här branscherna. Och, ja, kort och gott då, alltså att om staten kan skapa en efterfrågan så kan det börja motarbeta ekonomisk nedgång då i flera led. Och när ekonomin sen vänder uppåt då kan ju staten börja backa igen då från sina investeringar och istället ägna sig åt att ta in skatter som finansierar då både, ja, egentligen forna och framtida satsningar då. Och Keynes pekar faktiskt på USA då 1937 som ett bra exempel på sin teori då. Han menar att den privata ekonomin inte hade hunnit återhämta sig från depressionens trauma, och när då den federala staten minskade investeringar så var det fel väg, och istället hade man ju behövt öka investeringarna då. Och i april samma år så fick ju Roosevelt göra just det här då. Han ber kongressen att godkänna ytterligare 5 miljarder dollar för offentliga projekt, och när federala pengar pumpas in igen så vänder den ekonomiska trenden tillbaks då. Så oavsett om Roosevelt och hans rådgivare var medvetna om det, så var det en slags keynesiansk nationalekonomi som de ägnade sig åt då, men inte kanske riktigt så helhjärtat och systematiskt och konsekvent som på det sättet som många länder skulle göra senare då, när man använde sig av den här teorin då. Men nya given brukar ändå på något sätt beskrivas då som en slags experimentell keynesiansk teori i praktiken då. Men innan Keynes publicerat sin bok så var inte Roosevelts experiment så att säga förankrat i någon teori då. Men Keynes bok legitimerar på många sätt nya given då. Och Keynes menar alltså att det faktiskt är en bra nationalekonomisk strategi att den federala staten kan agera kontracykliskt och spendera statliga medel och ut i samhället till och med direkt till medborgare som Roosevelt gjorde via nya given då för att se till att konsumtion och efterfrågan i ekonomin ökar så mycket att man tar sig ur en nedgång då. Och som är viktigt att lägga till då enligt den här teorin var ju att statligt agerande kan ske även om man får budgetunderskott och statsskuld. Det kan man sedan hämta igen då i en högkonjunktur då. Så nu får vi lite grann så här Roosevelt som har varit väldigt experimentell för sin tid då. Han utlovade ju redan när han valdes att han skulle utföra vissa ekonomiska experiment i sin nya giv då. Men nu får han ju även då får man liksom rätt från någon form av teoretiskt nationalekonomiskt håll då av Keynes då. Sen ska man kanske inte gå in på någon nationalekonomisk debatt kring hur vidare det är bäst med att påverka efterfrågan eller utbudet i samhället eller om man ska använda vad heter det, finanspolitik eller penningpolitik och så vidare. Det finns många nationalekonomiska konflikter och teorier som visserligen kan vara spännande men det kanske inte hör hemma riktigt i den här podden. Roosevelt följer ju upp då det här hela det här efter courtpacking och recessionen i ekonomin då med några ytterligare reformer då. Den ena lagen är ju en reform av den här antitrust-lagstiftningen då som Roosevelt säger ska bekämpa då det han kallar då för unjustifiable concentration of economic power då. Den andra lagen som kom 1938 var en av de mest ambitiösa arbetslagstiftningarna dittills som kallas då för Fair Labor Standards Act. Och den här lagen etablerade för första gången i USA:s historia då nationella minimilöner på 40 cent i timmen och även då en 40 timmar arbetsvecka. Och den här lagen innehöll också viktiga begränsningar för barnarbete. Så återigen behövde Roosevelt göra lite undantag för vissa grupper som jordbrukare och hushållsarbetare för att få stöd från de här mäktiga demokratiska ledarna i södern som annars såg en fara i att deras ekonomiska system bland segregerade afroamerikaner skulle kunna kvarstå då, så att säga. Och de här lagarna gör ju hela tiden för att knyta tillbaka det här då, kopplingar till handel mellan varor eller handel med varor mellan delstater och det som kallas för interstate commerce. För det är den enda befogenheten som den federala staten har enligt konstitutionen att reglera ekonomin då. Så det här gäller ju mycket regler för industrier som producerar varor som distribueras till fler än en delstat. Och här kan man ändå på något vis se hur linjerna dras ut från den progressiva eran då många av målen från tidigt 1900-tal då äntligen förverkligas. Ni kommer ihåg den här progressiva eran där många stred för det här med förbud mot barnarbete och annat liksom så här. Och nu med Roosevelts nya giv så faller pusselbitarna på plats då. Men trots allt som nya given har åstadkommit så brukar ändå liksom 1938 sättas som ett slut på den här reformeran. Motståndet i kongressen försvårar för Roosevelt att driva igenom ytterligare reformer. Roosevelt hade ju hoppats på att det här gamla gardet i södern skulle behöva ge vika då och släppa fram lite mer liberala yngre politiker, men deras grepp om södern var väldigt hårt, som vi kommer att prata om i andra avsnitt framöver. 1938 går också republikanerna framåt i mellanårsvalen då, och konservativa republikaner tillsammans med då konservativa demokrater i södern drog därmed liksom ett streck för nya given. Det blir lite grann hit men inte längre. Inga fler budgetar med underskott, inga fler dyra reformer så att säga. Dessutom, och som vi kommer komma in på härnäst i översiktsserien, så börjar det ju också lite mörka moln tona upp sig på den internationella spelplanen 1938 då. Så Roosevelt skulle ju behöva lägga allt mer fokus på utrikespolitik och krigsförberedelser än reformer då, med andra världskriget på ingång. Han insåg att om ett krig skulle vara nödvändigt mot Tyskland, Japan eller båda länderna så behövde han förbättra och återbygga relationen med oppositionen då och det egna partiet i södern och även i privata näringslivet för att kunna rusta upp och mobilisera. Så att här ser Roosevelt ett behov av att kanske inte konfrontera de här grupperna med ytterligare reformer. Men då kan man säga att vi har i ett antal avsnitt behandlat börskraschen 29, vi har tittat lite grann på depressionen, vi har kollat på Herbert Hoovers politik, vi har tittat på när Roosevelt tog över, vi har tittat på hans första och andra nya giv och även då kulmen och tillbakagången nu då. Så att får vi egentligen summera ihop hela nya given och depressionen då. Och det finns ju mycket arv, mycket framgångar och även begränsningar med nya given som man kan försöka sammanfatta också då. Man kan väl säga lite grann att från det ögonblicket som Franklin Roosevelt svors in som president fram till att andra världskriget började så kretsar väldigt mycket runt den här nya given och som ett experiment då för den federala staten. Och för att få landet ut ur den här stora, envisa, jobbiga depressionen då. Försöka göra vardagen dräglig för de många arbetslösa och fattiga och att reformera ekonomin så att man kunde undvika liknande depressioner i framtiden då. Och den här nya given varade liksom i 5 år och de flesta åtgärder röstades igenom under 2 väldigt koncentrerade tidsperioder då, 1933 och 35 då, det som brukar kallas då för första och andra nya given. Totalbetyget blir väl delvis framgång, alltså det är ju en mix av framgångar och bakslag och, men en sak kvarstår ju dock, det är ju att arvet efter den nya given kommer ju faktiskt leva kvar då. Den nya givens framgångar var ju imponerande på många sätt och mellan åren 1933 och 40 då, förutom den här dippen då som vi pratar om idag då, den här ekonomiska nedgången 37-38, så växte den amerikanska ekonomin med runt 8-10% årligen, vilket var historiskt höga siffror. I slutet av 37 hade landet återhämtat sig till samma nivå som innan depressionen start 1929 då. Och den nya given hade ju tagit tag i både omedelbara och långsiktiga problem i ett samhälle som vi såg då på slutet av 1800-talet och början 1900-talet som helt dominerades av big business och mäktiga industrimagnater, så hade ju nya given politiken försökt att fördela eller omfördela lite makt och välfärd. Grupper som arbetare och jordbrukare hade fått förutsättningar och verktyg för att kunna utmana den tidigare fullkomligt mäktiga big businessen. Och nya given innebar att man införde motverkande faktorer liksom i det ekonomiska systemet. Det är liksom en slags balans i ekonomin och arbetsmarknaden som liknar då egentligen den politiska maktdelningen med så kallade checks and balances. Alltså det är fackförbund som kunde motverka industriledarnas makt och gynna välfärden för arbetarna. Det är nya myndigheter som kunde reglera bank- och finansmarknaden så att privatpersoner som investerade kunde vara informerade och ta väl genomtänkta risker att sätta in pengar i trygga banker så att besparingarna kan gynna ekonomisk tillväxt. Vi ser hur elektricitet skapas i Tennessee idag, den i stora delar av västern, och massa dammar som distribueras då via konsumentägda kooperativ och som då kan konkurrera med privata anläggningar och pressa priser så att man får ut elen till större delen av folket då. Vi ser offentliga pensioner som kan finansieras via arbetstagares och arbetsgivares bidrag och fördelas till äldre så att man kunde få en skälig ålderdom. Bidrag till jordbruket som kunde göra dem mindre sårbara för prisändringar och minska makten hos de producenter som köpte upp jordbruksprodukter. Så nya given var ju också viktig i att skapa en slags start på en begränsad välfärd som tidigare inte hade funnits i USA och som kommer de här olika programmen. På det viset hade ju, kan man säga, nya given brutit en barriär, en gammal tradition om att inte ge offentligt federalt stöd till samhällets mest behövande grupper då. Så att det finns ju mycket arv från nya given som kanske är positivt för många amerikaner. Sen fanns det ju en hel del smolk i bägaren också. Det ena var ju takten i återhämtningen och vägen ur depressionen. Återhämtningen varierade mellan olika branscher och vissa hade det ju svårt väldigt länge. Arbetslösheten trycktes tillbaka men fortsatte att vara ganska hög under hela 30-talet. Och förespråkarna av nya given insåg ju aldrig fullt ut värdet av statligt spenderande som ett verktyg för att återhämta ekonomin, alltså att göra det liksom mer helhjärtat. Så den privata sektorn återhämtar sig inte egentligen till 1920-29 års nivåer. Alltså att man börjar slå de nivåerna och verkligen göra framsteg igen. Det kom ju först sen under andra världskriget, liksom 1942 då. Så i slutändan var det ju kanske inte så mycket nya given som avslutade depressionen, utan den här återhämtningen fullbordas snarare av den här ekonomiska boomen som uppstår under andra världskriget, där produktionen stimuleras väldigt mycket av att man mobiliserar och skapar en krigsindustri. Ett annat smolk i bägaren var ju för nya given samhället var ju minoriteternas fortsatta kamp då. Nya given innebar ju ingen direkt förbättring till exempel för afroamerikanerna i södern eller latinos i sydväst, och snarare kanske cementeras då traditionen av könsroller och rasdiskriminering och liknande då. Och det här rudimentära välfärdssystemet präglas ju också av nya givens grundläggande liksom konservatism. De lösningar som skapas cementerade redan från början att det amerikanska välfärdssystemet skulle vara begränsat på många sätt, något som man liksom då kan se än idag då. Hur man än vänder och vrider på det så har ju den här stora depressionen och nya given en väldigt stor inverkan på USAs historia och lämnar väldigt mycket viktig arv efter sig då. I vissa aspekter är den stora depressionen och nya given något som påverkar landet mer än vissa krig till exempel. För efter många av krigen som USA går igenom så återgår ju ändå mycket till det normala igen då, medan här så blir det mer bestående arv då. Och ett arv är ju att helt måla om den politiska kartan då, för det demokratiska partiet gick ju från att ha varit svagt och splittrat i flera decennier till att bli ett parti som nästan blivit en slags, alltså det hade ju varit ett parti som nästan har varit ett permanent oppositionsparti, och nu helt plötsligt så blir det nu en ny mäktig, nya given koalition som skulle, ja, där demokraterna skulle dominera amerikansk politik i mer än 30 år framåt istället då. Fokus för väljarna bytts från de här kulturella frågorna som varit så viktiga under 20-talet då, till ett slags förnyat intresse för ekonomiska frågor som hade en direkt påverkan för varenas liv då. Inte frågor om valuta och tullar och annat som bara berörde dem indirekt, som var så viktigt under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Många politiska och ekonomiska åtgärder som kommer med anledning av depressionen då, i form av Roosevelts nya giv, är ju saker som liksom blir permanenta inslag i USA då. Och ett sånt bestående arv är ju synen på den federala staten. Nya given styr ju helt om skutan över hur den federala staten kan och ska agera då. Det är ju en slags progressiverad deluxe. 1929 anmärkte den avgående presidenten Coolidge att om den federala staten la ner sitt arbete så skulle det ta ett halvår för amerikanerna att upptäcka det här. Så liten roll liksom spelar den federala staten i den genomsnittliga amerikanens liv då. Efter depressionen så skulle den federala staten vara en betydligt mer aktiv aktör som påverkar människors liv då. Den federala budgeten dubblas under den nya given då, och skapar en slags trygghet i ekonomin som saknas för stora grupper av medborgarna. Och nya given förändrar förväntningarna om vad den federala staten kan och ska göra. Så det här arvet är ju oerhört bestående, och i princip kommer det här leda nästan resten av 1900-talets politik tillbaka till den nya given. Det blir en slags grundsten i alla politiska argument, och demokraterna försöker hela tiden stärka och utöka arvet från den nya given och den ideologi som nya given står för. Medan republikanerna stundtals framgångsrikt och kraftfullt har attackerat nya given och den ideologi det står för då. Bland annat det citatet som från Reagan då, att staten inte är lösningen utan är problemet då. Så det sker ju en väldigt viktig brytpunkt här nu. Från nya given och framåt så pratar man mer i termen av liberal politik snarare än progressiv då. Alltså den här termerna progressiv versus konservativ byts egentligen ut mot liberal versus konservativ då. Så fram till 1937 så pratar man om progressivism, medan efteråt så blir det mer fokus på liberalism. och mer en aktiv roll för staten då, med direkt hjälp till medborgare och individer då. Och den nya given koalitionen kom ju dominera demokraterna under nästan hela 1900-talet och fram nästan till typ 80-talet då. Så att det är en liten omritning av kartan, och det är klart att här ser man ju liksom att ofta har de stora krigen påverkat, men depressionen är så pass allvarlig och åtgärderna är så pass stora och annorlunda, så att här ser man ett tydligt trendbrott i USA. Så det är en spännande era vi har gått igenom. Men nu ska jag inte säga så mycket mer om nya given och så, utan när vi återkommer till översiktsserien så blir det helt enkelt mer fokus på det internationella här. För nu börjar vi ju närma oss andra världskriget och får väl göra några avsnitt som tar upp vägen till och andra världskriget. Men jag tänkte att översiktsserien har vi kört på med så mycket nu, så att jag tänkte ta en paus för den och testa lite ett annat grepp, höll jag på att säga. Men ibland har vi ju brytit av den här översiktsserien med lite andra avsnitt och ämnen och lite miniserier och sånt där. Och jag tänkte att vi skulle köra en miniserie om afroamerikansk historia härnäst, för att lite medborgarrättskamp, för att förstå lite grann det här, den historiska bakgrunden till varför vi till exempel idag har det här med Black Lives Matter, och vad var det egentligen man stred för under medborgarrättsrörelsen på 50-60-talet, och hur kan det komma sig att man faktiskt behövde strida om sina rättigheter 1950- och 1960-talet när man faktiskt blev befriade som slavar redan i mitten på 1800-talet. Ja. Så att där tänkte jag vi skulle göra ett litet djup med lite kortare avsnitt. Så jag kanske till och med släpper några avsnitt i grupp här som en liten julklapp. Men det återstår att se. Men hur som helst, tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.